har klockan blivit 12. Det är dags för nyheter från Ekot med Carina Segura Morberg.
Och här är lunchekot i P4 som bland annat handlar om överbelastningsattackerna som SVT drabbats av på kort tid. Och om att utredningen om hur kommunen klarade skolskjutningen på Risbergska i Örebro nu är klar. I nyhetsstudion Carina Segura Morberg. Ja, SVT har för tredje dagen i rad utsatts för en överbelastningsattack som bland annat lett till störningar på deras sajt och i appen. SVT är bara en i raden av myndigheter och företag som drabbats de senaste dagarna. Sverige är under attack, säger statsminister Ulf Kristersson.
Det ärliga svaret är ju ja. Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden. SVT har nu uppmärksammats, MSB jobbar med, SVT jobbar själva med det. Banker, BankID, det är väldigt många organisationer.
För SVT är det nu tredje dagen de utsätts. Och den senaste överbelastningsattacken är den allvarligaste hittills. Ann Lagercrantz är vd på SVT.
Det här liknar inget vi sett tidigare. Det är en långvarighet och en magnitud på en helt ny nivå. Och det här är den största attacken vi har haft på SVTs historia.
Bland annat riksdagen och Arbetsförmedlingens hemsidor har drabbats av liknande attacker nyligen. Men det är för tidigt att veta om attackerna hänger ihop och vem som ligger bakom, säger Ann Lagercrantz. Statsminister Ulf Kristersson igen.
Det säkerhetspolisen brukar påpeka är att Ryssland, Iran och Kina är de tre länder som rätt systematiskt sysslar med såna här saker.
Reporter Linda Shanwell. Och med i studion nu finns vår techreporter Sven Karlsson. Ja, Sven, hur är det möjligt att samma sak upprepas dag för dag utan att SVT verkar kunna sätta stopp för det här?
Ja, men det verkar vara en rätt så välorganiserad och ihållande attack det här, och lyssnar man på vad SVTs teknikdirektör säger till exempel, så är man inte riktigt van vid att hantera den typen av attacker. Och man säger också att de linjära kanalerna, de gamla vanliga kanalerna, de verkar relativt robusta, men digitalt så har man inte då, alltså den infrastruktur och den säkerhet som man har digitalt har man byggt på lite i efterhand i takt med att publiken har flyttat över till att kolla i en app till exempel på telefonen eller digital tv eller sådär. Och då, där verkar man ligga lite efter. Och det tror jag att SVT och många andra organisationer upplever, att vi är väldigt uppkopplade, men samtidigt så har vi en viss skuld vad det gäller beredskap och säkerhet.
Mm. Kan stora företag som SVT skydda sig från såna här attacker då?
Ja, det kan de. Det kräver resurser, det kräver pengar, det kräver erfarenhet förmodligen. Och jag skulle tro att det också kräver ett visst stöd från myndigheter. Nu verkar ju SVT få någon sorts hjälp från MSB, då, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Exakt vad det består i får vi väl se, men jag kan tänka med att organisationer kan inte ensamma skydda sig, utan de behöver hjälp från staten också.
Mm. Det säger Sven Karlsson, Ekots tech-reporter. Den liberala debattören Ulrika Schenström är död efter en tids sjukdom. Hon var tidigare vd för tankesmedjan Fores och statssekreterare i Fredrik Reinfeldts regering. 2007 avgick hon som statssekreterare efter ett krogbesök, samtidigt som hon hade jouransvar för krisberedskapen i regeringskansliet. Ulrika Schenström blev 52 år. I riksdagen har det under förmiddagen hållits partiledardebatt. Snart 3 år har gått sedan valet och det präglade debatten. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kritiserade den förda politiken.
Jag menar, tar bara faktum att och Kristersson och Jimmie Åkesson gör det dyrare för vanligt folk att hämta ut sina mediciner. Hur man ska skära ner på stödet till ensamstående föräldrar. Samtidigt som man ger sig själva tusentals kronor i skattesänkning varje månad. Det här är ju inte bara orättvist och dåligt för sammanhållningen i vårt land. Det är också en värdelös ekonomisk politik i den här konjunkturen.
Moderatledaren Ulf Kristersson svarade med att varna för den politik som Socialdemokraterna vill genomföra.
Men Socialdemokraterna vill nu att vi ska jobba mindre. Att fler ska vara sjukskrivna och gå i pension i förtid. deras vänstersväng skulle göra Sverige fattigare. Och ett fattigare Sverige är ett farligare Sverige.
Vänsterledaren Nooshi Dadgostar tog också upp den statliga adoptionsutredningens kritik förra veckan och pressade Ulf Kristersson som varit ordförande i Adoptionscentrum.
Jag vill fråga Ulf Kristersson varför han lät adoptionerna från Kina till exempel fördubblas och fortsätta trots att det fanns så många bevis på oegentligheter och på vilket sätt han nu tar ansvar för detta som statsminister.
Tack, statsministern.
Herr talman, det här är ju en allvarlig vantolkning av det som har skett. Avsiktligt förstår jag. Det är ju sånt som Vänsterpartiet sysslar med. Jag medverkade till att tillsätta den här utredningen för några år sedan när det började komma fram information om att det inte hade gått rätt till i alla länder under pågående internationell adoption. Jag medverkar till den. Jag välkomnar att en utredning är gjord. Idag vet vi mycket, mycket mer än vi visste för ett 20-tal år sedan.
Reporter Tobias Sandblad och Erik Ridderstolpe. Så har vi en rättelse i Ekot. Tidigare idag sa vi att anmälningar om arbetssjukdomar som handlar om hög arbetsbelastning ökade med 30% förra året inom området vård, skola och omsorg. Rätt är att ökningen gäller hög arbetsbelastning på hela arbetsmarknaden. Men en stor del av anmälningarna gäller just jobb inom vård, skola och omsorg. I Österrike har det under förmiddagen hållits en tyst minut för att hedra offren för skolskjutningen i staden Graz igår. Samtidigt kommer det fram fler uppgifter om den misstänkte gärningsmannen. Bland annat har polisen hittat en misstänkt bomb i hans hem.
Ja, det var vid en husrannsakan i den misstänkte gärningsmannens hem igår som polisen hittade en så kallad rörbomb. Enligt polisen ska den dock inte ha varit funktionsduglig och det är oklart vad mannen hade tänkt att använda bomben till. Dessutom hittade polisen ett avskedsbrev från den 21-årige mannen som framförallt var riktat till hans föräldrar. Enligt polisen finns det inget i brevet som direkt tyder på mannens motiv. Mannen är tidigare elev på den aktuella skolan i Graz där han igår sköt ihjäl 10 personer och efter det också sig själv. Enligt polisen var 9 av de 10 offren elever på skolan i åldern 15-17 år och den person som avled av sina skador sent på tisdagskvällen var en av lärarna på skolan. De övriga 11 skadade, varav flera skadade svårt, är nu enligt sjukhusmyndigheterna i Graz utom livsfara. Österrike genomför nu från och med idag 3 dagars landsorg och klockan 10 på onsdagsförmiddagen hölls en nationell tyst minut för offren och den österrikiske presidenten Alexander van der Bellen väntas besöka Graz och den drabbade skolan i eftermiddag. Daniel Alling, Berlin.
Idag presenterades en extern utredning som granskat hur kommunen hanterade skolskjutningen på Risbergska skolan i Örebro i februari. På plats i Örebro finns Ekots reporter Felix Österpersonne. Ja, Felix, vad säger den här rapporten?
Ja, men det är en rätt lång rapport, 40 sidor, gjord av Ernst & Young. Jag kan börja med att säga att Peter Larsson, som är kommunchef, han sa att de också hade skickat sina kondolianser då till Graz i Österrike, för att knyta till det bara lite kort. Men på det hela så säger utvärderingen att de handlade bra, det var ett bra snabbt agerande. De tog stort ansvar för kommunikationen och de får även beröm då från olika intervjupersoner för omtanke och medmänsklighet.
Men vad menar man då hade kunnat göras bättre?
Ja, men dels så kommer det några olika rekommendationer. Man vill att de ska formalisera sin krisledning. Att det gick bra berodde till stor del på personliga kontakter och sådär. Och det hade kunnat formaliseras ytterligare. Sen så vill man också att de ska öva på att lämna ut stora mängder material. För det menar man också gick lite långsamt när alla vi journalister strömmade till kommunens registratur och ville ha ut material. Där hade man kunnat hantera det bättre. Men på det stora hela så visar utredningen att krishanteringen från just kommunens sida tycker man gick bra.
Det säger Ekots reporter Felix Österpersonne med från Örebro. Ryssland har överlämnat kropparna efter drygt 1200 döda soldater till Ukraina. Det uppger den ukrainska staben för behandling av krigsfångar i ett uttalande. Överlämnandet av kropparna är en del av den överenskommelse som Ryssland och Ukraina kom överens om under samtalen i Istanbul förra veckan. Och det får avrunda Ekot i P4 idag som producerades av Louise Haag och jag som satt här i nyhetsstudion heter Karina Segura Moberg.
Tackar Ekot. Titta på väderprognosen. Mulet och regn under stor del av dagen. 12-15 grader och vind omkring nordväst. Molnen försvinner så småningom och under natten klarnar det upp västerifrån. Imorgon soligt. Nu är det hög tid att kika lite grann på trafiken. Visst har vi Patrik, va?
Det har vi. Här sitter jag och vet inte bättre. Men, jo då. Kan inte bättre, heter det väl. Jag vet i alla fall att det finns hinder på 73 Nynäsvägen. Dels före Farsta i riktning mot Nynäshamn där en personbil står stilla till höger innan avfart Farsta. Och lite längre söderut mellan trafikplatserna Fors och Gryt. Där är en bil med släp som står stilla och till den är både skyddsbil och personbil, bärgningsbil på väg. På E4-20 Södertäljevägen så har det blivit väldigt mycket vatten vid Bredäng i riktning mot Södertälje. Så mycket så att Trafikverket kallar det för nästan översvämning.
Tack Patrik. Vi har koll. Erasure, a little respect. Det här är P4 Stockholm med mig Rasmus. Vi är kvar 50 minuter till. Järvaveckan öppnade för en timme och 14 minuter sedan på Spånga idrottsplats i nordvästra Stockholm. Och vår reporter Farsad var såklart där och hängde på låset. Men det är inte bara politiker och företagare och organisationer, det är också allmänhet. Och där hittar vi nästa generation av till exempel väljare och företagare. Har du hittat några sådana, Farsad?
Ja, men det har jag. Jag är här med Alia, Nora och Asia som precis har svalt sin popcorn som de har käkat där. Och de är också här och firar, kan man väl säga, lite sitt, att de går på sommarlov. För jag undrar, är de inte i skolan? Jo, men de hade avslutning idag. Hej tjejer!
Hej!
Vad gör ni här?
Vi chillat oss. Vi besöker.
Och vad gör man när man besöker?
Man går runt och frågar frågor, svarar på frågor och allt där.
Vad är det bästa med den här veckan?
Att så här, man kan så här, gå till olika tält, se vad de har att erbjuda, få gratis så här, godis och bara ha roligt med vänner.
Det är godiset och popcorn när man är ute efter, eller?
Yes, det är det verkligen.
Men det är också en mötesplats man ska prata med. Anna, nu är vi i Stockholms stads tält. Hoppas ni att ni får ut någonting förutom gratis godis och popcorn här?
Ja, möter ni människor, gör lite connections och sånt.
Gör ni det då?
Ja, absolut, absolut.
På vilket sätt?
På alla sätt.
Berätta. Nu kommer en kompis också. Hej, vill du också vara med här? Nu hoppar du in. Nej, du åt lite popcorn. Okej, du svalde. Okej, tjej, vad ska ni göra resten av dagen här? Vad är planerna?
Vi ska kolla alla tält, gå runt, möta nya vänner, träffa vänner man inte har träffat på länge och sånt.
Så det är också en mötespunkt för er och era vänner. Och så har ni gått på sommarlov nu. Hur ser sommaren ut då? Vad har ni för planer?
Resa, kanske med familjen, gå runt, ha roligt, vara ute med vänner, bara leva.
Så låter det när man pratar med ett gäng ungdomar. Hör det så fint, tjej. Tack.
Ja, det finns mycket på Järvaveckan och popcorn och godis är en av de grejerna, helt klart. Farsad Nori hänger kvar på Järvaveckan, ska prata lite allvar tror jag också, med basket-touch om en liten stund. Vi rör oss vidare mot studentflak, det var nästan allt. Först lite Darin och Mimosa.
Flera mil från staden, på en plats där allting är ljust. Ser du stranden och havet, har du tröttnat på höga hus? För jag kan känna smaken, känna luften emot min hud. Vi tar ett steg i taget, andas in och andas ut. Allting ska bli bättre. Jag kan se oss epinod med monsters. De säger blicka tillbaka och se livet spola förbi. Ska det vara livsfyllda dagar med konfetti, regn och magi. I min fantasi glömmer vi bort det både rum och tid. Som en tidsmaskin, livet går snabbt när du är ung och fri. Allting ska bli bättre. Jag kan se oss sippin' av min mat.
Av någon form av livsglädje vi hör i bakgrunden. P4 Stockholm lyssnar du på. Vi har sedan igår hakat på en student, Stella, och hennes klass för att följa med och ta studenten tillsammans med dem. Och jag tror att väldigt många människor känner igen ljudet av ett flak. För visst är det så, Rosanna?
Ja, men ni hör ju, det här flaket, det är ett av tre som har börjat rulla nu från Ebba Brahes gymnasium. Och det är en pumpad, härlig samling av studenter. Vi har två föräldrar på flaket. En av dem är mamman, Sanna. Vi har ju följt dig och din dotter under hela... ända sedan igår egentligen, på den här studentresan. Hur är känslan på flaket nu?
Nej men gud, det är helt hysteriskt. Och det blir, det bara skvätter massa öl. Men det är så jävla roligt.
Nej,
det låter det vara.
För dig var det här en ganska viktig resa, för att du själv också skulle få ta studenten, ha en studentat på dig, åka flak. Nu är du här. Hur känns det?
Nej men det är helt sjukt, det är det. Och det är så jävla roligt att se alla. Alltså de är så dyngsura och det är så mycket öl. Men det är så fruktansvärt roligt. Skit i att det regnar. För helvete.
Hur känner du, dotter Stella? Du är bredvid mamma i overallen också.
Jag undrar om det är fråga, alltså om det räknas som öl då, det är, vad är det, 2,25 alltså.
Är det lätt öl?
Men man ska säga att det är också en hel del vätska på golvet här. Det var inte komma tre. Sanna, du har ju sett fram emot att åka flak jättemycket. Du säger, lite regn, vad gör väl det? Jag måste ändå fråga, på golvet så har vi ju en pöl som är en blandning av öl och regnvatten. Och varje gång det här flaket svänger, Sanna, då kommer det som en flodvåg över våra skor och över våra jeans och blöter ner. Är det någon del av dig som tänker att man hade kunnat vara åskådare till ett flak istället för att vara på det?
Nej.
För att vi blir ju blötare ju längre tiden går. Nej. Och vi har tygskor som doftar öl.
Det är ju det här, de går och tvättar eller så slänger vi och köper nya eller vad som helst. Det gör inget, det är ju bara så jävla roligt här.
Det gör ingenting, det är glädje och det är färgglada overaller. Avrundningsvis här, Sanna, vi kommer återkomma till flaket med stor sannolikhet. Vi har precis börjat rulla ut från Nacka här. Hur ser rutten ut? Om man lyssnar på oss och vi får en span på oss när vi åker förbi. Hur åker det här flaket?
Vi ska åka Strandvägen ner och sen svänger vi tillbaka vid Narvavägen och åker ut till Nacka igen.
Det blir en syn som man inte vill missa, kan jag lova. Det har ju varit en hel del studentflak som åker runt där hela veckan. Och just nu så befinner jag mig alltså på flaket tillsammans med Stella, som är årets student som vi på P4 har följt hela resan.
Tackar för det, Rosanna och Katrin.
Ja, vad ska man säga? Det är sånt här man skickar ut de unga reportrarna på.
Eller hur? Jag kände verkligen så här, jag är för gammal.
Jag blev lomhörd bara av dessa minuter.
Men också, man är glad att man inte har öl i skorna.
Ja, det är man.
Det är härligt att följa det på avstånd.
Ja.
Underbart. Adele nu, Rolling in the Deep i P4 Stockholm. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing
Programledare för Musikplatsen, som den här veckan bjuder på några höjdpunkter från vår stora liveshow i Kungsträdgården. Hör Dolly Style, Erik Segerstedt, Meira Omar och Gresula live. Vi kollar in sommaren i Konsert Stockholm och tipsar om ett gäng spelningar runt om i stan. Och så röstar vi fram veckans låt. Välkommen till Musikplatsen, fredag förmiddag och lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio Play.
Klockan är snart 12:30. Du lyssnar på P4 Stockholm. Rasmus heter jag, Katrin Rett kommer att ge de lokala nyheterna om ett par minuter. Här är Paul McCartney och Michael Jackson. Säg, säg, säg. Det är klockan 12:30. Katrin Rett är redo med de lokala nyheterna.
Det är extra allvarligt att det här händer.
Eriks dotter ramlade i helgen ur en karusell på ett tivoli i Gustavsberg, och så sent som i april så skadades två andra flickor i samma åkattraktion, då i Heby.
Det är extra allvarligt att det har hänt exakt likadan händelse tidigare och att det tillåts hända igen då.
Anette Nordenspets är mamma till en av flickorna som drabbades tidigare i år.
Så märker de att säkerhetsbygeln inte är aktiverad. Bygeln börjar slå på deras händer och de håller fast så hårt de kan i själva sitsarna.
Anette berättar att dotterns kompis fick åka till sjukhus och kom hem med en gipsad hand. Efter händelsen kontaktade hon polisen, men någon anmälan upprättades aldrig. Företagets ägare säger till P4 Stockholm att orsaken till båda olyckorna är handhavande fel från en och samma person. Ett besiktningsprotokoll som P4 tagit del av visar att attraktionen i april var utan anmärkning.
Och ägaren uppger att den här karusellen har pausats tills vidare. Reporter det var Ylva Bogegård i samarbete med P4 Uppland. En 36-årig man har i över 7 års tid som anställd på ett eventbolag överfört pengar från bolaget och ytterligare 2 bolag i samma koncern till sina egna bankkonton. Sammanlagt så rör det sig om över 2000 överföringar till ett belopp på ungefär 36 miljoner. Och nu så döms han i Stockholms tingsrätt till 4,5 års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Polisen utreder omfattande svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm kopplat till en fastighetsförvaltare och en hyresvärd. Kontrakt ska ha sålts för stora summor pengar istället för att förmedlas via bostadskön. Och bland de misstänkta säljarna så finns personer med bakgrund inom bostadsbolag eller som kan knytas till tidigare svarthandel. Det hela uppdagades förra sommaren då fastighetsförvaltaren i fråga fattat misstankar mot en före detta anställd. Det här skriver Hem och Hyra.
Tack Katrin, klockan har passerat 12:30. Vi ska kolla in trafiken också.
På E4 Uppsalavägen före bredden mot Uppsala, mycket vatten på vägen där. Och sen kan jag också säga att i Södra länken så är det varning för köer, väl om möjligt annan väg, och det är framförallt i riktning mot E4 E20 Essingeleden och Södertäljevägen. Lite positiva besked, lastbilen som flera timmar stått på Norrlandsgatan och blockerat där in i city är nu äntligen borta. Och sen är det apropå lastbilar då, en hel del lastbilar som ute och rör sig, det är ju studentutspring just idag, många som har sprungit ut, och det kan också vara en av anledningarna till att en hel del köer då i Södra länken. Men i övrigt så ser det ändå ganska bra ut.
Beyoncé spelar kort, Texas Hold'em. P4 Stockholm har en halvtimme kvar innan vi släpper över till rikssändningar ett tag. This ain't Texas. Ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. You come pose some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A breakup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Lay your cards down, 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 down. So pop your Lexus and throw your keys up. Take it to the floor now. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. There's a heat wave.
me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you.
Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh.
Oops, spurs, oops.
To the floor now, ooh. To the floor now, ooh.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too.
Spurs, spurs, boots. Solagenic, photogenic.
Stockholms egen Almedalsvecka, Järvaveckan, har precis dragit igång för sådär en och en halv timme sedan. Och det handlar inte bara om politik, det är mycket mer. Sport till exempel och en basketsatsning. Farsad, vår reporter, är där. Det handlar om att Stockholms stad tillsammans med Svensk Basket gör en treårig satsning inför EM 2027. Och som en del av den satsningen ska Stockholm då vara värd för bland annat ungdomsmästerskap U18-EM i basket 2026. Och det ska hållas i Kistamässan, om jag fattat rätt, Farsad.
Precis, det stämmer. Och här i ett av tälten, Socialdemokraternas tält, för jag står nämligen mitt emot Karin Vangård, finansborgarråd. Karin, berätta om den här satsningen.
Nej, men det här är ju jättekul att vi får ungdoms-EM i basket 2026. Det är så att Stockholms stad tillsammans med Basketbollförbundet satsar på att bredda så att fler ungdomar kommer i kontakt med basketen. Det är ju vår andra största sport i Stockholm. Det är fantastiskt. Det är nästan lika många kvinnor som män som utövar sporten. Och vi vill att ännu fler kanske blir kommande stjärnor i basket.
Det såg ju inte ni, de som lyssnar, men du pekar mot Steve Dippel som är från Svenska Basketbollförbundet som också är här med oss. Du, Steve, från Basketbollförbundets håll, vad betyder det här för er?
Ja, det betyder oerhört mycket. Vi är extremt glada för den här möjligheten, inte minst då vi har ett omfattande samarbete tillsammans med Stockholms stad kring gruppspelet under dam-EM 2027 som vi ska arrangera på Avicii Arena veckan innan midsommar. Så det här blir ytterligare ett sätt att säkerställa att de här två mästerskapen når ut till väldigt många basketälskande ungdomar och att vi drar största möjliga utväxling mellan de här mästerskapen och stötta våra härliga basketföreningar.
Mm. Ni pratar om liksom mästerskap och det är ju lite mer elitverksamhet och så. Hur sipprar det här ner till liksom basketungdomarna? Du pratar om att det är en jämlik sport, det vet vi, det har vi rapporterat ganska mycket om. Hur sipprar det här ner till dem?
Nej, men det är ju så att får man se de som ligger på elitnivå att spela, så är det klart att det inspirerar ju ungdomen att också börja. Det är det som är så positivt, att vi har både breddidrott och elitidrott. Att få möjligheten att arrangera stora evenemang gör faktiskt att fler ungdomar börjar, eller framförallt hänger kvar i sin sport och fortsätter, för allt för många ungdomar droppar av i tidig ålder.
Vad säger du, Stig?
Ja, både mästerskapen nästa sommar och sommaren 27 är omfattande event som kräver stort engagemang från volontärer och funktionärer. Så vi ser väldigt stora möjligheter att involvera basketspelande ungdomar från lokala klubbar i alla möjliga funktioner som krävs för att eventen ska bli toppenbra genomförda. Vi har stor erfarenhet av det redan när vi arrangerar landskamper i exempelvis Stockholm på Hovet och Avicii Arena.
Det här är en treårig satsning. Vad händer sen då, höll jag på att se?
Nej, men det är ju så med alla satsningar att det är ju klart att man får utvärdera så att det går bra. Vi har väl en föraning om att det här kommer gå väldigt bra för att få fler ungdomar in i sporten, och det vore superkul.
Vad säger du, Steve? Vad betyder det här från Svensk Baskets håll?
Ja, alltså mästerskap är bland det finaste man kan jobba med i förbundssammanhang, idrottssammanhang. Så vi är oerhört glada för de här möjligheterna, som sagt, och väldigt tacksamma för det fina samarbetet vi har med Stockholms stad. Det är klart att arrangera de här två mästerskapen kommer att bli ett enormt lyft för vår sport, som vi ser redan är på uppsving. Som Karin nämnde så är vi den näst största sporten i Stockholmsområdet, så det här är oerhört viktigt för att säkerställa att, att vår kurva fortsätter att peka uppåt kommande år.
Jag måste bara, avslutningsvis, Kistamässan ska bli en baskethall och där ska det spelas. Och det vi har rapporterat ganska mycket om löpande under åren när vi pratar med alla sporter, det är att det är brist på hallar, brist på planen. Kan det bli permanent? Får vi ett scoop här?
Nej, men det är ju så. Vi är ju många stockholmare och många vill utöva sporter och vi arbetar hela tiden med att bygga fler hallar och vi satsar ju bara under den här mandatperioden minst 1 miljard på nya hallar. Så att, men det är många sporter som...
Men inte Kistamässan?
Nej, Kistamässan kommer inte bli en permanent baskethall. Det vågar jag nog säga här och nu.
Tack så mycket.
Och tack så mycket för det, Farsad Nouri, som alltså är på Järvaveckan. Politik, sport och mycket, mycket annat. Vi ska lyssna på Lalle, Goliat. Sen ska vi djupdyka i vår privatekonomi. Extra intressant kanske för den som håller på och köper eller säljer lägenhet.
Vi ska bli stora. Vi ska bli mäktiga. Och vi ska göra jorden hel. Ja, vi ska göra vattnet ren. Ja, vi ska aldrig skada.
Lalle i P4 Stockholm. Swedbanks årliga boindex har kommit för kvartalet 2025 och det ger då en indikation på hushållens köpkraft när det handlar om att köpa bostäder. Samtidigt har de också kollat på människors inställning till sparande och konsumtion. Det är två rapporter som säger någonting om hur vi har det ekonomiskt just nu. Arturo Arques har dykt upp här många gånger och är med oss igen. Privatekonom på Swedbank och Sparbankerna. Arturo, hur står det till med hushållens ekonomi?
Ja, det är ju sådär. Hushållen är ju ingen homogen grupp, utan det är stor skillnad mellan de som till exempel har en hög skuldsättning och de som har ingen eller en låg skuldsättning. Och det ser vi väldigt tydligt. Och när det gäller just bostadsmarknaden kvartal 1 så är det en liten splittrad bild. Vi ser att bostadspriserna har gått upp för både småhus och villor. Eller förlåt, småhus och bostadsrätter ska jag säga. Och mer för småhusen för bostadsrätter. Och det gjorde då trots den här räntenedgången då att det blev lite svårare att köpa småhus under kvartal 1.
Köpa bostad, någonting som för många är kanske det största enskilda köpet man gör. Kan man, när vi ändå är inne på bostäder, säga någonting om hur man ska tänka just nu och hur man kan undvika risiga överraskningar?
Ja, absolut, det finns det. Och jag kan bara nämna det att den som köper en bostad idag får lägga genomsnitt 28% av sin disponibla inkomst på boendeutgifter. Och vad vi gör är att vi tittar då på vad bostäder kostar i olika delar av landet och kollar också vad man har för medianinkomst då i olika delar av landet. Och så kollar vi då om man köper en bostad, hur stor andel då av den disponibla inkomsten går till boendeutgifter om man då köper en bostad idag. Och som sagt, 28% i snitt. Något mer för småhus, något mindre då för bostadsrätter. Och viktigt naturligtvis, vilket vi ser också i den här fördjupningsrapporten som vi har gjort då, att göra sin hemläxa, inte minst om du köper en bostadsrätt. För bostadsrättsmarknaden står för många och stora utmaningar. Vi har över hälften av föreningarna till exempel som går med stora systematiska underskott. Man spar för lite för framtida underhåll. Vi har också sett nyligen tre domar som har gått på bostadsutvecklarnas linje, där konsumenter då har tecknat sig för nyproducerad bostadsrätt och sen har man då ändrat villkoren kraftigt, höjt årsavgifterna till exempel. Och så kanske man känner att man inte har råd och vill dra sig ur och så kan man inte det. Vi såg också häromdagen en kvinna som hade köpt en bostadsrätt och så visade sig att hon blev kontaktad av banken som hade lånat ut pengar till den förra ägaren som då krävde henne på 1,6 miljoner för att mäklaren hade slarvat med att lösa ut det gamla lånet då från säljaren. Så vi behöver ett nationellt bostadsrättsregister. Det är på gång, men det kommer att dröja ett tag innan vi har det. Så det finns många utmaningar och det är otroligt viktigt att man läser årsredovisningen när man köper en bostadsrätt, inte minst i Stockholm.
Är det ditt främsta tips just nu om man är i...
Ja, jag ska säga att det främsta tipset är att se till att göra en budget och inte göra några överilade beslut, utan tänka igenom sin situation. Vad kan jag betala? Vad är jag beredd att lägga i allra mest? Och tänka på att räntorna kan ändras. Och det andra är, om jag köper en bostadsrätt, läs årsredovisningen. Sätt dig in i bostadsrättsföreningens ekonomi och ta gärna hjälp om du är osäker.
Det kan kännas som att även om man jobbar någonstans och har fått löneförhöjningar de senaste åren, så om man sitter på ett bolån så har man på något sätt halkat efter. Lönehöjningar går inte ens i kapp med, liksom, med ekonomin. För det handlar inte bara om bostäder, det handlar också om matpriser vid sidan om räntor och sånt. Hur rustade har vi varit? Kan man säga någonting om det?
De som, och vi får inte glömma bort det återigen, hushåll.
Väldigt olika hushåll.
Absolut, ja. Det är, jag menar, även de som äger sina bostäder, 20% av de som äger sin villa eller bostadsrätt eller ägarlägenhet har inga lån. Och två av tre som har bolån har en låg eller måttlig skuldsättning, som har ju klarat sig väldigt, väldigt bra. Å andra sidan då, så ska vi komma ihåg, lönerna har stigit med 11% före skatt. Tittar vi efter skatt, vi har ju sänkt inkomstskatterna som du vet, så har ju sedan januari 2022 lönerna stigit med 14%. Men den allmänna prisutvecklingen, alltså inflationen, har varit 16-17%. Så vi har ju alla tappat i köpkraft. Och enligt statistiska, eller Konjunkturinstitutet, så tror man att det kan dröja fram till 2029 innan de flesta får tillbaka sin köpkraft från 2022.
Det är ingenting som folk går och inbillar sig?
Nej, livsmedelspriser har gått upp med 25% för att ta ett annat exempel. Och boendet, som du nämnde, största affären i livet, den största löpande utgiften, och sen livsmedel som nummer två då, har också stigit kraftigt. Så många nu får hålla hårt i plånboken, och vi har ju sett att högt skuldsatta nu, 25%, har upptäckt också att bostaden är mindre värd än när man köpte den. En tredjedel har fått minska sitt sparande och 60% har upptäckt att man har haft ett för litet sparande.
Du gav lite tips för hur man ska tänka om man ska köpa ett boende. Har du några liknande tips som privatekonom för att få kontroll över sin ekonomi om man är i den gruppen som verkligen märker av?
Ja, nummer ett, det är att se till att få koll. Och det absolut enklaste sättet att få koll är att göra en budget. Och gör inte bara en budget för en eller två månader framåt, utan för hela året. Vi vet allihopa till exempel att snart kommer sommar med semester och det är många utgifter. Sen vet vi i vinter då med jul och nyår också en period med stora utgifter. Planera för det. Lägg undan pengar för det där så du slipper använda av konsumtionskrediter. För det är också en sån här sak. De som är högt skuldsatta, som bolåntagare med hög skuldsättning, de har också oftare konsumtionskrediter och större konsumtionskreditsbelopp.
Mm. Man hör om folk som tar lån för att klara semestern. Ingen bra idé, eller?
Nej, då gör man som min mamma hade sagt. Då stannar man hemma. Mm.
Du, det kommer räntebesked snart. Vad tror du om det och vad säger de framtiden?
Ja, nästa vecka så får vi förhoppningsvis då ett räntebesked som innebär att man sänker styrräntan med 25 punkter. Det är vad vi tror i varje fall. Och vi tror också att man kommer att sänka räntan i september. Men det är som sagt, det är en gissning och vi kan ha fel. Men behovet av en räntesänkning är stort. Vi har en rekordhög arbetslöshet, vi har rekordmånga konkurser. Det är väldigt tufft och pressat för många hushåll. Så att, låt oss hoppas att det blir en räntesänkning nästa vecka.
Och i så fall då en liten lättnad för den som har ett lån.
Ja. Korrekt.
Tack så jättemycket. Arturo Arkes, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna, för att du kom hit till P4 Stockholm.
P4 Dokumentär.
Jan-Åke älskar traktorpulling.
Det är många som undrar, vad är det för sport ni håller på med?
Han har till och med ett eget team.
Det var ju det här vi gjorde med farfar och vi alla tyckte var så jäkla roligt.
Men en dag förändras allt.
Jag ville inte gå till det där rummet för jag ville inte höra det jag visste hon skulle säga.
Farfars traktorpullingteam och dödsolyckan. I appen Sveriges Radio Play.
Dags för nyheter från Sveriges Radio Finska här i P4 Stockholm.
Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att var fjärde kommun med många finska elever använder fjärrundervisning i modersmålslektionerna. En kommun som använder fjärrundervisning där läraren sitter i Finland är Gävle. Rita Myran Kärnberg är biträdande rektor på modersmålsenheten i Gävle kommun och hon ser fjärrundervisningen som en praktisk lösning.
Det kan vara en på en skola, det kan vara en på en annan skola och så vidare. Så att vi eftersträvar ju att samla eleverna i en fjärrundervisningssituation.
En elev som får modersmålsundervisning i Gävle är Olle Hedenberg och han är stolt över sin finska.
Det är alla ord tycker jag om för det är så här härlig klang på hela finskan. Mitt är söt, vapporna.
Research av Erik Weber och reporter var Minna Puk. Eller mer om det här hittar du på SR Finskas hemsida. Ett ryskt stridsflygplan misstänks ha rört sig inne i Finlands luftrum utanför Borgå igår eftermiddag. Finlands försvarsminister Antti Häkkinen skriver i ett pressmeddelande att man har satt igång en undersökning. Det här är andra gången på kort tid som ryska stridsflygplan rört sig i finskt luftrum. Senast för drygt 2 veckor sedan och det också utanför Borgå. En fast förbindelse över Kvarken från Umeå till Vasa i Finland är tekniskt görbar men kostnaden kan bli upp till 30 miljarder euro. Det visade finska Trafikledsverkets utredning. Billigast vore en landsväg på marknivå och mest miljövänligt är en järnvägstunnel. En kombinerad lösning ger enligt utredningen störst nytta. Förbindelsen skulle vara en betydande rutt mellan Sverige och Finland. Barn- och ungdomstidningen Kamratposten eller KP ges nu för första gången ut även på andra språk än svenska. Årets 6:e nummer har översatts både till finska och till arabiska. Tidningens chefredaktör Lukas Björkman berättar att valet föll på just de här 2 språken eftersom de utgör de största språkgrupperna inom modersmålsundervisningen.
Alltså jag har ju länge drömt om att KP skulle översättas till flera språk. Vi vill ju tillgängliggöra det här för alla som har med modersmålsundervisning att göra liksom. Så jag hoppas ju att det kommer användas i undervisning.
Reporter här var Jasmin Tohidi. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Strax klockan 13 börjar vårt eftermiddagsprogram i P2, P6 och i appen SR Play. Programledare idag är Ola Rajakisto. Min namn är Erik Rengström.
Tackar, tackar Erik och Katrin. Du har upptäckt lite nöjesnyheter som vi kan avrunda programmet
lite med. Lite nys på musik faktiskt. Det är flera artister som ska ge en hyllningskonsert till Cornelis Vreeswijk i november på Cirkus i Stockholm. Vi pratar bland annat om Simon Superti, Lill Lindfors och Maxida Märek. 3 olika fokus kommer de här konserterna ha. Romantik, samhällskritik och den roliga jäveln.
Roliga jäveln. Tack för förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm som faktiskt har hållit på fram till nu.
Strax P4 Extra.
För 3:e gången på bara några dagar har SVT utsatts för IT-attacker och nattens attack var den värsta hittills. Hur är det här möjligt och varför är det så allvarligt? En 15-årig svensk kille i Australien misstänks för att ha försökt rekrytera personer till morduppdrag i bland annat Sverige. Idag inleddes förhandling i domstol i Sydney. Och dagens gäst är fotbollsexpert Irma Helin Zibaniat.
Konsumentombudsmannen KO stämmer 3 elbolag i en koncern för att ha vilselett konsumenter om priset på elen. Ett av elbolagen är Cheap Energy. Elbolagen höjer priset på elen rejält efter 1 års tid utan att informera kunderna, skriver KO. Nu till USA och protesterna där mot migrationspolisens agerande. Och nu sprider sig protesterna till fler städer.
Protesterna mot migrationspolisen med förkortningen ICE för Immigration and Customs Enforcement har skakat Los Angeles i 5 dagar nu. Där ser läget ut att ha lugnat sig efter att uppåt 200 greps igår. En del för brott mot utgångsförbudet, andra för plundring och våldsamma handlingar mot polisen. Men protesterna sprider sig. Här hörde vi demonstrationer i New York och det har även varit protester i Chicago och i Austin och Dallas i Texas. Guvernören i Texas, Greg Abbott, säger nu att nationalgardet kallats in även där inför väntade protester senare idag. Och försvarsminister Pete Hegseth har sagt att användningen av amerikansk militär inne i USA, inklusive nationalgardet, kommer att utökas.
Reporter Rickard Myrenberg. Ryssland har återlämnat kropparna efter drygt 1200 döda soldater till Ukraina. Det uppger det ukrainska samordningshögkvarteret för hantering av krigsfångar. Överlämnandet är en del av den överenskommelse som Ryssland och Ukraina kom överens om under samtalen i Istanbul förra veckan. Just nu presenteras årets sommarvärdar i Grannkanalen P1. Totalt ska 58 personer sommarprata och det första programmet sänds på midsommardagen. Följ presentationen i våran app Sveriges Radio Play. Ekot, Erik Norberg.
Och Radiosporten först med kommande skidförändring.
Nu bekräftar Internationella skidförbundet en historisk satsning. Det nya draget är att köra 5 milen för damer och herrar i Holmenkollen samtidigt. När världscupens 5 mil avgörs startar herrarna först och 45 minuter senare damerna. Alltså kommer vi få se Frida Karlsson och Johannes Höstroth Kläbo samtidigt i spåren. Det här är stora och viktiga nyheter för längdskidåkningen. Det är mycket glädjande, säger norska landslagschefen Ulf Morten Aune till nyhetsbyrån NTB.
Det berättade reporter Gustav Bjärresten. Senast 2010 kördes en liknande uppdelning vad gäller 5 milen för kvinnor och herrar. Och så här säger expert Hanna Falk om förändringen.
Ska jag vara helt ärlig har väl de här längre massstarterna i världscupen varit lite långtradiga ibland. Så det här kanske kan bli ett lyft att man håller liv i tävlingen samtidigt där då.
Och nu ska det handla om fotboll.
I eftermiddag presenterar förbundskapten Peter Gerhardsson truppen till sommarens stora fotbollsfest, EM i Schweiz. 3 frågor kommer att få sina svar. Vågar Gerhardsson ta ut Fridolina Rolfö som skadade foten i senaste landskampen mot Danmark?
Hon är i det läget när hon stegar framför och tar bollen så får hon ju en spark på foten. Hon ser ut att ha jätteont i alla fall.
Och kommer någon av eller till och med alla talangerna Felicia Skröder, Smilla Holmberg och Ellen Wangerheim få följa med till Alplandet? Och vilka får i så fall stanna hemma?
Jag hoppas att det finns en chans att vara med och bidra och hjälpa till Sverige i sommar.
Om man säger så här, du har inte bokat in någon semesterresa samma period som EM spelas?
Nej, jag väntar tills den truppen kommer och så får jag ta det utifrån det.
Hammarbys Ellen Wangerheim om drömmen att bli uttagen idag. Du kan höra trupppresentationen direkt i eftermiddag i appen SR Play med start 15.55.
Många frågor som får svar alltså i eftermiddag. Lyssningstipset det bjöd Andreas Mats på. I studion här William Valdetoft.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Titti Schultz med P4 Extra.
För 3:e gången på bara några dagar så har SVT utsatts för IT-attacker som påverkat både sajten och appen. Nattens attack var den värsta hittills. Hur är det här möjligt och varför är det så allvarligt? En 15-årig svensk kille i Australien misstänks för att ha försökt rekrytera personer till morduppdrag i bland annat Sverige och Danmark. I Sydney inleds idag förhandling i domstol om det här fallet. Och sopföretaget Think Pink lämpade tusentals ton med sopor utanför Botkyrka. 2020 började den här sophögen brinna. Det är först idag som temperaturen är så låg att det går att ta ordentliga prover. Lasse Persson var naturligtvis på plats. Och hon har spelat fotboll sedan hon var 6 år gammal. Ett SM-guld har hon i bagaget. Numera mest känd som fotbollsexpert i TV. Idag träffar du Irma Helin Zibanejad. Hon är här efter 2:30 och hon delar ju sitt liv mellan Sverige och New York på ett väldigt spännande sätt tycker jag. Det här är Benjamin Ingrosso. Hans senaste singel här i P4, Angela. Tack för att du väljer P4 Extra den här onsdagen, och idag börjar vi så här.
Det ärliga svaret är ju ja. Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden. SVT har nu uppmärksammats, MSB jobbar med, SVT jobbar själva med det. Banker, BankID, det är väldigt många organisationer.
Det där var statsministerns svar på frågan om vi är under attack efter den senaste tidens cyberattacker. För SVT så har det för tredje gången på kort tid, där har man utsatts för en överbelastningsattack som påverkat både sajt och app, och den senaste attacken var den värsta hittills. Det här ska jag prata med SVTs vd Ann Lagerkrans om. Välkommen till programmet, Ann.
Tack.
Vad kan du säga om de här attackerna? Vad är det som händer?
Ja, men det är som du säger, vi har haft upprepade attacker sedan i söndags kväll. Och man kan säga att vi är ganska vana, vi parerar ju hela tiden och klarar angrepp. Men det här liknar inget vi sett tidigare. Det är en långvarighet och en magnitud på en helt ny nivå. Så det här är den största attack vi har sett i SVTs historia.
Och nu har ni drabbats av den här attacken i praktiskt taget tre dagar i rad. Hur stort är det här problemet för er? Hur påverkas arbetet?
Men det här är ju inte bara ett problem för SVT, utan jag tycker statsministern säger det väl. Det här är ju faktiskt en attack på Sverige. Och här kan man ju faktiskt säga att demokratins fiender har många måltavlor. Det är ingen slump att SVT är ett av de första och viktigaste målen. Vi ser i historien, vi ser runt i världen att de som vill attackera ett öppet samhälle ofta börjar med public service och oberoende media. Och SVT är idag det medieföretag med högst förtroende, största användning. Det här vet antagonisterna, och därför står de mot oss. Så det här är en del av ett hybridkrig mot vårt sätt att leva.
Och vad vet ni om de som har utfört de här attackerna? Misstänker ni att det finns något samband?